Jag tror vi ska lämna den här predikostunden i Herrens hand. Halleluja Jesus. Tack Herre för att du är mitt ibland oss Herre. Tack till allt det fina vi har fått lyssna till Herre. Nu Herre får du leda våra tankar Herre. Så att det leds in i ditt ord Herre. Och att ditt ord att det kommer till att få ha framgång Herre. Vi tror att du är en mäktig Jesus som finns mitt ibland oss Herre. Vi tror att du vandrar omkring här i bänkarna redan nu i början på mötet Herre. Och vi prisar dig för att du är här också. Nu ber vi om välsignelse över oss allihopa. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Tack och lov. Jag hoppas att ni inte är främmande för ett halleluja-rop. Och att ni själva kan också uttrycka det. Det är jätteviktigt att få höra något amen nu och då. Och jag tänker också, vi som sitter här framme och har varit med och sjungt, och även Lisa. Vi kommer ju utifrån inte kristna hem. När vi blev frälsta så kom vi rakt utifrån världen. Och så kom vi in i Guds underbara rike. Och det har varit en fascinerande resa de här nästan 40 åren. Underbara, många underbara upplevelser. Många tillfällen när man har fått möta Jesus och insett att han är faktiskt god. Och att han vill oss väl. Nu står det så här. När jag satt här kom bara det. Och jag tänkte bara få läsa det. Om någon törstar så kommer han till mig och dricker. Den som tror på mig av hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Så som skriften säger. Detta sa han om anden. Så viktigt att den helige ande verkligen får leva i oss och mitt ibland oss. Jag tänker redan i början säga, vi vet alla om att den helige ande bor i oss. Vi är frälsta utan nåd. Och vi har Guds ande som har flyttat in i det här. Och jag tänker ibland så här när Guds ordet som vi läser. När det attraherar min ande. Då blir det liksom en koppling som gör att det sker saker och ting i mitt liv och i andras liv. Och det känns fantastiskt att det är på det sättet. Jag tänker idag tala lite grann. Det finns ju väldigt många predikningar. Tittar vi runt ute på nätet, överallt så är det massor av predikningar. Men ibland så tycker jag det har blivit undanskymt. Det är korset. Det är korset som Jesus led och dog för oss. Och jag tror att vi som församlingar och som enskilda kristna behöver börja lyfta fram korset. Vad korset betyder, vad korset har betytt för den här världen. Idag är det väldigt attack utav Guds ord, utav Guds rike, oerhörda attacker. Och jag höll på att säga, när vi lyfter fram det här talet om korset, då kommer människor till att reagera. En del kommer till att reagera positivt, andra kommer till att reagera negativt. Det står så här i första Korinterna 1:18, talet om korset är visserligen en dårskap för det som går förlorade. Men för oss som blir frälsta så är det en Guds kraft. Korset är en Guds kraft. Paulus han skriver i andra kapitlet i Korinthierbrevet, första och andra versen. När jag kom till er, mina bröder, var det inte med höga ord och med hög visdom som jag kom och framvar för er Guds vittnesbörd. Ty jag hade beslutat mig för att medan jag var ibland är det inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Halleluja! Tänk att Jesus, han dog på det här korset för dig och mig. Allt, han gav precis allting till oss genom den här kampen han hade på korset. Och jag kommer idag att tala om det här korset där Jesus gav. Han gav sitt liv för dig och mig. Saker som du säkert har hört väldigt många gånger om. Inga nyheter. Utan det här gamla, grymma, blodbestänkta korset. Där Jesus, där han upprättade dig och mig. Där han liksom tog undan den här skiljelinjen som fanns mellan Gud och mellan oss. Korset som blev historiens egentligen avträdets plats. Korset är pinoredskapet, det är fruktansvärda tortyrinstrumentet, avrättningsmetoden. Tänk man kunde leva en hel dag innan man dog av kvävning ofta. Ändå så sjunger vi om det här korset som kärlekens sköna symbol. Och det är ju så att varför vi så kan göra det, det är därför att på det här korset, på det här blodsbestänkta korset, så blev det en fullkomlig explosion utav kärlek som bara strömmade ut till dig och mig och till människorna. Och jag tänkte uppe på korset när Jesus stod där, så fanns det de som en som hela tiden liksom uttryckte glåpord åt han och tyckte han kunde frälsa sig själv. Tyckte att han kunde väl inte, behövde väl inte dö om han var världens frälsare. Men tänk att Jesus han valde att gå i döden för dig och mig. För att du skulle ha liv idag, för att jag skulle ha liv idag. Och sitter du med som inte har sett det här, som inte har fått uppleva den här frälsningen, så finns den här idag för dig. Det finns en väg fram till Jesus idag. Och den vägen, den är inte svår. Du som lider av många olika saker, det finns en väg fram till Jesus idag. En väg fram. Kärlekens sköna symbol. Och det finns två kors i tiden. Ett som du och jag plockar upp oss dagligen, plockar på oss dagligen och bär dagligen, som vi inte behöver bära. Ett kors som orsakar smärta, ofrid, som säger åt oss, säger åt mig: Bill, du duger inte. Bill, allt du gör det är fel. Du duger absolut inte. Ett kors som säger åt mig: ja, men du är sjuk, du är deprimerad, du är nere, du har ingen rätt till någonting. Ett kors som talar om att jag duger inte. Ofta tar vi på oss det, i alla fall så gör jag det, ofta, allt för ofta ibland. Men så har vi ett annat kors. Och det här korset som vi vill lyfta fram, ett kors där alla människors synd, människors uppror, människors hat, bitterhet, fruktan, ensamhet, fattigdom, sjukdom. Och till sist så dog all synd, och till sist så blev döden, alla former av död, blev lagd på den här mannen som hängde på korset. Jesus Kristus. Det är korset som talar om för dig och mig att vi är fria. Det är korset som talar om att du är begåvad. Du är precis rätt inne i min kraft, säger det. Det är korset som liksom som hela tiden försöker pusha dig framåt, som talar om att du duger. Halleluja. Tack och lov. Tänk att vi duger. Tänk att himmelens och jordens skapare, han talade om för oss att du och jag, vi duger idag. Vi behöver inte göra någonting eget, utan vi får bara titta tillbaka till korset. Och så får vi uppleva hur Herren kommer till att hjälpa oss på många sätt. Korset som säger att vi är fria, vi är älskade och vi duger. Jesus, han betalade syndens skuld. Han bröt den här makten som Satan hade tillskansat sig genom syndafallet. Och det här har du ju hört 1000 gånger. Men jag tror vi behöver få upprepa det igen. Det här korset som inte bara tog våra synder, utan Jesus gick betydligt längre. Han bröt syndens makt. Tänk vad syndens makt kan ligga över mänskligheten idag. Tänk vad många människor som plågas av den här syndens makt som finns liksom överallt runt omkring oss. Men tack och lov så finns det en Jesus som har vunnit en härlig seger. Halleluja, tack och lov. Halleluja. Makt är någonting som behärskar mig. Romarbrevet 6:23 säger: säger åt oss att syndens lön är döden, men den gåva som Gud giver är evigt liv i Jesus Kristus vår Herre. Alltså, det är det värt att säga halleluja om. Amen. Tänk när alla springer omkring och väntar på ond, bråd, död. Då kan vi springa omkring och vänta på att vi ska bli välsignade. Halleluja. Underbart. Ett underbart löfte. Sen kan livet vara svårt ibland. Det kan vara jobbigt. Jag har fått uppleva många gånger när jag varit sjuk och haft stroke och alla möjliga saker, att det kan vara väldigt jobbigt. Men mitt i alltihopa så kan man få se att Jesus, han lever. Halleluja. Korset är platsen där fiendskapen med Gud bröt. När Jesus dog på Golgata försonade han dig och mig med Gud på livets alla områden. Men vad hände egentligen på korset? Vad var det som hände? Jesaja, han är väldigt tydlig i 53 kapitlet, 50 versen. Han var sargad för våra överträdelsers skull. Han var slagen för våra missgärningars skull. För våra synder. Näpsten var lagd på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår blir vi helade. Två grundläggande saker. Han tog våra synder, det sämsta jag hade. Han tog våra sjukdomar, vårt lidande. Inte det ena eller det andra, utan båda delarna. Tänk att han tog mina synder. Jag som kom rakt utifrån världen med all den belastning som man kunde ha. Så var Jesus, han tog precis allt det här dåliga som jag egentligen hade. Och så fick jag det bästa som han hade. Han bara gav det åt mig. På korset fick du och jag tillgång till alla de här Guds löftena som finns. Andra Korinthierbrevet 1:20 säger: till alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får det också genom honom sitt amen. För att Gud ska bli ärad genom oss. Visst är det underbara saker? Visst är korset någonting fascinerande, någonting fantastiskt? Korset det är någonting som lever idag. Korset det är någonting som vi hela tiden kan få söka. Konung David, han säger så här i psalm 18 och vers 6 och 7. Dödsrikets band omslöt mig, dödens snaror föll över mig. Men jag åkallade Herren i min nöd och ropade till min Gud. Och han hörde från sin himmelska boning min röst och mitt rop inför honom kom till hans öron. Ytterligare i vers 20 står det så här: han förde mig ut på rymlig plats. Han räddade mig, till han hade behag till mig. Vad underbara saker egentligen. Jag brukar tänka på det där. Han förde mig ut på rymlig plats. Alltså då man blev frälst. Alltså. Man fick riktigt känna hur han förde mig ut från någonting som bara var dåligt, höll jag på att säga. Allting var ju inte dåligt. Men han förde mig ut från de här dåliga sakerna. Och så lyfte man de ur och så fick man känna, ja men alltså, jag står i en rymlig plats, jag står på en rymlig plats, jag står på en säker klippa. Och jag kan ibland fortfarande komma ihåg och tänka de här tankarna man hade: tänk att jag får vara frälst, tänk att jag har kommit bort från allt det här som följde efter mig. Jag fick gå ner i dopgraven och så fick jag döpas, sänkas ner, och så restes jag upp och så hade jag ett nytt liv. Jag var absolut ren. Tänk vilken underbar känsla det är. Skulle du inte vara döpt, så ska du ta den möjligheten. Det är fascinerande. Jag vet inte hur du har det, men jag känner hur Herrens röst säger till mig: Gud har behag till dig. Gud har behag till det. Och det känns som en underbar hälsning. Vad än du står i, Gud har behag till det. Jag tror det är viktigt att vi tar tag i det här korset. Korset innebär också bön. Korset innebär också kanske försakelse ibland. Korset innebär att jag kanske måste prioritera någonting annat. Men när jag väl gör det så kommer jag till att få möta Herrens välbehag. Det finns två saker som jag skulle vilja slå fast idag. Gud vill inte vi ska stå kvar i synden. Och det är inte Guds vilja att du och jag ska vara sjuka. När Gud skapade Adam och satte honom i lösgården, då fanns det varken synd eller sjukdom. Men så kommer synden in och orsakar allt det här. Orsakar sjukdomen. Orsakar att synden liksom kommer in i världen. När Gud skapade Adam så placerade han honom i lösgården, i Eden. Och där fanns varken synd eller sjukdom. Utan där fanns det någonting annat. Själva ordet Eden, som var Guds namn på lösgården, betyder överflöd, rikedom, lust. Underbara ord i den här tiden, tänker jag. Överflöd, rikedom, lust. Eden, det var stället där Guds härlighet fanns i överflöd. Och jag tror inte att det är så att Gud har skapat ett tufft liv som du har jämt nätt och jämt ska kunna klara igenom. Gud har inte skapat det. Därför Bibeln säger i Johannes 10:10, tjuven, Satan, han kommer för att stjäla, slakta och förgöra. Men jag har kommit för att ni ska ha liv och övernog. Tänk att det finns ett övernogsliv i det här korset. Jag tycker man har fått möta det väldigt ofta. Och jag kommer ihåg en förbönsstund som vi hade efter en gudstjänst i Piteå. Kommer fram en kvinna som var väldigt ängslig. Och vi frågade, vad är det för någonting? Så hon sa, hon hade varit hos läkare. Hon hade förmodligen en tumör i ögat. Och hon skulle vara då på fortsatta undersökningar. Men hon ville ha förbön och vi var en grupp där som bad för henne. Och jag tycker det är så fint att det är grupper som ber. Därför det är Gud som orsakar om det skulle bli någon, jag höll på att säga, förlossning i en sjukdomsperiod. Det är Gud. Det är inte förbunds teamet som gör det, utan det är Gud som gör det. Men då träffade jag henne när vi var till Sönderbyn på lasarettet, och hon kom bara fram. Jag kände inte igen henne först och stannade och tittade så där på mig, och hon sa bara en sak: det var ingen tumör i ögat. Det var ingen tumör i ögat. Så tydligen så hade Gud var det där och förändra någonting. Tänk att Gud förmår. Tänk att Gud, han kan göra det här som du och jag inte ens, vi kan inte ens tänka på det. Jag tror det är jätteviktigt. Den helige ande, han har en sån vilja att få röra i hela vår varelse. Och han vill idag röra i din ande, själ och kropp. Han bar precis allt upp på korset. Han bar det för att vi skulle få tag i det här sanna evangeliet som befriar, som förvandlar liv. Man har mött så många liksom som har, många har varit i dåligt skick, som har kommit till och vill ha bli frälsta. Och så har man fått se dem förvandlade. Ibland så har det varit dryckenskap, ibland har det varit andra saker. Men Gud har rört vid människorna som vill komma och få tag i det han har att ge. Det är det som är Bibelns evangelium. Och har vi inte det klart för oss, så kommer det inte det här evangeliet vi bär fram att ha kraft och förvandla människors liv. Människor idag söker frihet. Och kan vi inte ge dem evangelium, så kommer de till att gå till någonting annat. Kan vi inte ge ett evangelium som befriar, så går det till någon annanstans. Men du och jag som sitter mitt i församlingen, vi har möjlighet att kunna ge det här evangeliet som vi predikar i kyrkorna varje söndag. Men vi kan gå ut och ge det varje dag till människorna så att de inte går vilse. Och det kommer till att behövas här i Alpen också. Det behövs att människor går ut och liksom pekar på Kristus, att vi inte bara sitter i kyrkan, utan att vi går ut och välsignar människorna runt omkring oss. Sen har vi en uppgift som jag talar om, vi måste be. Vi måste se till så att vi verkligen ber och prisar Gud i församlingarna och när vi är hemma. Halleluja. Efesierbrevet 2, 1 och 7 säger så här: så har han gjort det levande, ni som var döda genom det överträdelse och synder i vilka ni förut vandrade efter denna världs tidsålder och sätt, i det att ni följde försten över löftens härsmakt, över den andemakt som nu är verksam i det ohörsamma. Bland dessa var förut också vi allesammans, där vi vandrade i vårt kötts begärelse och gjorde vad köttet och sinnet ville, och vi var genom vår natur hemfallna åt vredesdomen, vi lika som det andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har för den stora kärlekens skull, varmed han älskar oss, gjort oss levande med Kristus. Vi som var döda genom våra synder, av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tidsålder bevisa sin nåds översvinnliga rikedom genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Halleluja. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tidsåldrar, vi lever i de här kommande tidsåldrarna, det är tidsåldern som vi lever nu i, det är nu som Jesus vill använda oss, det är nu som han behöver oss där ute. Vi behövs även i kyrkan, och det är viktigt att vi träffas och att vi ber tillsammans och prisar Gud tillsammans, för det är ändå motorn som driver oss ut. Så det är jätteviktigt. Ursprunget till din och min auktoritet är Jesu uppståndelse, och det är hans intagande utav platsen uppe i himlen på Faderns högra sida, där det står att han manar gott för oss. Men du och jag, vi lär inte känna Jesus från åskådarplats. Om jag hela tiden bara sitter och tittar på, om jag hela tiden genom att på avstånd liksom betrakta honom, hans kärlek, det kallar oss att våga gå i hans fotspår. Och det är genom att följa mästaren som vi lär känna honom. Det är på överlåtelsen och trons väg han uppenbarar sig för oss. Det är jätteviktigt att försöka leva nära Jesus. Inse att han är faktiskt min vän. Han är min frälsare. Han är min räddare. Han är det som betyder egentligen allt för dig och mig. Och det är så jätteviktigt att vi har det här klart för oss. Och ofta tänker vi så här: men är det någon idé? Är det någon idé att gå ut? Är det någon idé, liksom, blir verkligen, människorna är så syndiga idag, kan de verkligen bli frälsta? Och då kommer det här fram, Apostlagärningarna 7 och 58, där vi möter för första gången en ung man, Saulus. Det var under en avrättning som vi får börja lära känna honom. En avrättning utav en Guds tjänare, Stefanus. Och det står att vittnarna, de la ner sina mantlarna vid fötterna på en ung man vid namn Saulus. Där längre fram i 8 kapitlet, första versen, står det att han gillade vad han såg. Han var en hängiven förföljare utav Guds rike, utav Guds folk. Han hatade precis allt det som de frälsta stod för. Kan du tänka dig vilket hat? Och det är samma hat idag. Vi ser det i olika länder, vi ser det till och med i Sverige idag, hur man hatar Jesus, hur man hatar evangeliet, hur man hela tiden försöker skära kring det så att det inte ska liksom uppnå sin fulla status. Han gillade vad han såg, och han hatade allt för vad de frälsta stod för. Paulus sa att korset, det var en vanära. Det var en förbannelse. Och hans hat drev honom till att förfölja de kristna, trots han egentligen i den tiden var en religiös man, en aktad man. Han hade gått i lära hos de mest kända lärarna. Och det står i 8:e kapitlet att han for våldsamt fram mot församlingen, drog ut män och kvinnor och fängslade dem. Så det var ett riktigt hat. Och man kan tänka så här, men kan verkligen han bli frälst? Kan verkligen han lämna sitt liv i Jesu hand? Kan det verkligen hända? Och ofta tänker vi så om människor som vi ser, att kan de verkligen bli frälsta? De som gör si och har gjort så, de som är på det speciella sättet, de som dricker så mycket. Men tänk, genom alltihopa så finns en korsfäst Jesus som kan genom våra ord liksom komma fram och bli frälsta. Trots allt det Paulus var, trots allt det han försökte utrota församlingen, trots misshandel, trots dödande, så blev folk frälsta i alla fall. Korsets kraft gjorde att de här som blev frälsta, de blev kringspridda, gick omkring och predikade Kristus för folken. Och vi kan läsa om en lärjunge som hette Filippus. Han kom till Samaria och predikade Kristus för folket. Och under och tecken verkade där han predikade, och det står att det blev stor glädje i den staden. En underbar glädje i den staden. Tänk att när man predikar evangelium, där blir det stor glädje. Ibland så tror jag att vi glömt bort hur tydligt Jesus uttryckte sig till sina lärjungarna, vad Jesu namn egentligen står för. Och läser vi Apostlagärningarna, ser vi att Jesu namn, det kommer hela tiden tillbaka där. Filipperbrevet till exempel, ett annat brev: därför har Gud upphöjt honom över allting och givit honom det namn som är över alla andra namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, det som är i himlen, det som är på jorden och det som är under jorden, och alla tungor ska bekänna Gud Fadern till ära och Jesus Kristus, att han är Herre. Alltså Jesu namn, Jesu död på korset, det för med sig en kraft som verkar genom dig och mig, som är drivna utav den helige ande. Allt vad Jesus är, det ligger i namnet Jesus. Allt vad Gud är ligger bakom det namnet dessutom. Vi ser i Apostlagärningarna vad som skedde. Onda andar drevs ut i det namnet. Man gjorde under i det namnet. Man botade sjuka i det namnet. Man gjorde tecken och kraftgärningar i det namnet. Och Apostlagärningarna, de skildrar den här apostoliska verksamheten som vad ska man säga, ungefär 30 år efter det Jesus hade farit upp till himlen och intagit sin plats på Faderns högra sida. Och här framgår det att Jesus enligt evangelien börjat göra, och det verket ska fortsätta i såväl ord som gärning. Och det är det som jag tycker är nästan kärnpunkten i evangelium. Apostlagärningarna, de har inte upphört. Apostlagärningarna, de lever fortfarande idag. Apostlagärningarna, liksom Jesu namn, det lever tydligt idag. Och det är en utgjuten salva över mänskligheten, över oss i tiden. Och Guds ande, han vill hela tiden röra i oss. Guds ande, han vill hela tiden förnya oss. Guds ande vill hela tiden att vi ska leva i den här smörjelsen som han har gett oss. Och korsets kraft, det fungerar fortfarande. Och jag vet inte hur du har det. Jag vet inte om du finns med här som känner ett behov att du kanske behöver bli frälst. Så ska du ta den möjligheten idag och lämna ditt liv i Jesu hand. Om du är sjuk, om du har bekymmer, om du har saker som trycker dig, så ska vi be tillsammans. Innan vi avslutar mötet här så ska vi be tillsammans och välsigna varandra. Därför det är nämligen det som är tanken med församlingen, med Guds kraft här i tiden. Att vi ska kunna hjälpa varandra, att vi ska kunna lösa varandra, att vi ska se till att vi har vi hade en bra tid nu. Be för sjukdomarna. Det är Jesus som är garanten för allting. Det är inte du och jag som är garanten, utan det är Jesus som har talat om det här för oss och sagt att vi ska praktisera det. Och jag tycker det är jätteviktigt att vi gör det också i vartenda möte. Att vi ger en möjlighet att den som vill bli frälst ska få komma och bli frälst. Lämna sitt namn och till Jesus. Och finns du med här som inte är frälst, så ska du lämna ditt namn. Och det bästa du kan göra. Därför att det ligger en sån underbar välsignelse, en underbar smörjelse i att lämna sitt liv i Jesu hand. Halleluja. Tack och lov. Det finns en underbar frälsning för dig, en underbar räddning för dig och för mig. Och du som är sjuk, du ska ta den här möjligheten att vi ska kunna få lägga våra händer på det, prisa Gud och be för det. Halleluja. Jag ska avsluta predikan eller det här vittnesbördet. Men man har sett så många människor som har fått hjälp. Så många som har varit i en sån nöd. Men Gud har varit där och förvandlat. Jesus, vi bara prisar dig. Tack Herre för den här dagen, Herre. Tack Herre för att du är mitt ibland oss, Herre. Och du vill komma med din välsignelse över våra liv, Herre. Vi bara ärar och prisar ditt namn för dig. Tack Herre för att de här orden, Herre, det här korset, Herre. Tack att det är en kraft som gäller i den här tiden, Herre. Jag bara lovar och ärar dig. Tack Herre att du ska ta hand om den som kommer till att söka dig, Herre. Du ska bara ta hand om den som vill söka dig till frälsning, till frigörelse, Herre, till helande, Herre, till välsignelse, Herre. Jag bara prisar och ärar dig. Herre, plocka bort allt det som var dåligt, allt det som var fel i det här, men kom med din välsignelse över det som var rätt, Herre. Halleluja. Åh, jag bara prisar och lovar ditt namn, Herre. Ta hand om oss i Jesu namn. Amen. Halleluja. Tack och lov, tack och lov. Jesus, jag prisar dig.